CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Volvo Cars meddelade nu på morgonen att man från och med år 2030 bara kommer att sälja elbilar.
Misshandeln av vår planet är också en misshandel av oss själva.
Det här är för Sveriges unga, för våra barn och våra barnbarn.
Kan vi göra någonting och bidra till verkligen till att stoppa klimatförändringen, då är elbilar absolut rätt väg att gå. Jag tror man ska sluta hålla på och drömma om andra lösningar.
Välkommen till en expertpanel från Kvartal. Elbilen är på väg att bli sinnebilden för det moderna fordonet som ska möjliggöra fortsatt gott och rörligt liv utan att miljö och klimat tar skada. Förhoppningarna när vi lämnar bensin och annan fossildrift och går över till batterier och eldrift är minst sagt stora. Har vi anledning att känna tillförsikt att planeten kan räddas nu när elbilarna blir allt fler? Eller är vi kanske offer för en glädjekalkyl? Hur hållbar är den elektriska bilen? Ja, välkomna till en expertpanel som helt ägnas åt elbilens roll i framtiden och om den verkligen kan spela en nyckelroll i den omställning som klimatproblemen kräver. Jag heter Staffan Dopping. Frågan är förstås tung eftersom så många förhoppningar knyts till eldrivna fordon. Och i förra veckan meddelade ju Volvo Cars, som ni hörde nyss, att det redan om 9 år ska vara rena elbilar för hela slanten. Och panelen då, som står för kunskaperna i ämnet. Det är för det första Björn Sandén som är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers i Göteborg. Björn forskar om samhällsomställningar och om risker och möjligheter med ny teknik. Välkommen.
Tack så mycket.
Lisbeth Dahllöf är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Hon har just nu ett uppdrag för Nordiska ministerrådet om hur vi i Norden kan bli bäst på litiumjonbatterier i Europa. Välkommen Lisbeth.
Tack så mycket.
Och Öyvind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola. Han arbetade under 7 år på Volvo personvagnar med utveckling av bland annat dieselmotorer. Välkommen till Kvartals expertpanel, Öyvind Andersson.
Tack så mycket.
Jag vill börja med en övergripande fråga om elbilen och vår framtid. Hur sannolikt är det att en övergång till helt elektriska bilar kommer att vara avgörande för att världen ska klara klimatutmaningarna? Björn Sandén, du kan börja.
Får jag börja? Trevligt. Jo, jag skulle säga att det är avgörande tillsammans med en del andra tekniker. Därför att alltså, så problemet är kolatomen kan man säga. Att, alltså, vi har hittills kört bilar på bränslen som innehåller olika kolväten eftersom vi har haft olja. Men det finns begränsad tillgång på det och på biodrivmedel finns begränsad tillgång. Så då måste man gå över till energiformer som det finns mycket av, framförallt sol och vind tror jag på lång sikt. Och ska man använda dem i transportsektorn, ja då behöver vi ha andra energibärare och då är el en väldigt naturlig sådan. Tillsammans med vätgas skulle jag säga, för det är också ett sådant möjligt storskaligt alternativ. Så att, ja, jag skulle säga att elbilar har en väldigt viktig roll att spela.
Lisbeth Dahlöf, vad är ditt svar? Hur sannolikt är det?
Ja, just för persontransporter så håller jag ju med. Och det är ju typ, i Sverige är det väl ungefär, ja, transportsektorn står ju ungefär för 30% av CO2-utsläppen. Så för personbilstransporterna så är det väldigt viktigt. Men även att man måste faktiskt minska bilkörandet också. Man har inte köpt sig fri för att man har en elbil.
Öyvind Andersson, vad säger du?
Ja, jag skulle säga att elbilen kan vara en väldigt avgörande komponent. Men det beror lite på hur snabbt man kan minska den fossila elproduktionen i världen. Om man tittar på det här i ett globalt perspektiv så är det ju kanske 2/3 av elproduktionen i världen som är fossileldad. Och den måste då ersättas med förnybar elproduktion. Och sen finns det andra, alltså det är frågan hur snabbt man kan ställa om bilflottan också. Där finns det finns ju flaskhalsar här så att säga. Så att den kan bli en väldigt viktig komponent, men det räcker inte med att bara byta tekniken under skalet på bilen.
Ja, Volvo har ju satt som mål att bli en ledare på en snabbt växande marknaden för premium elbilar som de kallar det för, och planerar då för att bli ett helt elektriskt bilmärke senast 2030. Elbilar är rätt väg att gå, som Volvo Cars vd Håkan Samuelsson sa till Ekot häromdagen, och han trodde att man ska sluta hålla på och drömma om andra lösningar. Och ett antal regeringar har satt upp nationella mål som är mer eller mindre ambitiösa vad gäller utfasningen av fossildrivna bilar och infasning av el. Norge framstår ju här som mest offensivt. Där ska hela nybilsproduktionen vara elbilar redan 2025, om 4 år. Och hälften av alla lastbilar ska drivas på el samma år. Så det finns inga tvivel om hur trenden ser ut. Men jag hoppas att vi ska komma fram till om målen verkligen kan uppnås. Vad är det då som avgör om elbilen kommer kunna spela en positiv och betydande roll för att bygga ett hållbart samhälle? Och finns det någon aspekt på elbilarna som ni tre menar är lite förbesedd i det offentliga samtalet och i medierapporteringen?
Lite grann ska man vara försiktig när man hör sådana här väldigt positiva tongångar. Därför att om vi tittar tillbaka i tiden så kommer sånt här i vågor, att man tror väldigt starkt på någonting. Elbilar fanns ju redan för 120 år sedan, och man trodde på det på 90-talet, och sen så blev det lite mer vätgas och lite mer biobränsle, och sen så har elbilarna kommit tillbaka och nu kommer de väldigt starkt då i hela bilindustrin. Så att, men att man säger att det är så att säga den enda lösningen ska man vara lite försiktig med. För att man förflyttar problemet, man ska vara medveten när man förflyttar problemet från avgasutsläppen så att säga i bilen till hela produktionskedjan. Och det är ju inte, jag skulle inte säga att det är ett förbisett problem, för att det är ju någonting som nu hela bilindustrin och även samhällsdebatten tycker jag handlar ganska mycket om. Hur ser hela den här livscykeln ut för en elbil, och det behöver man tänka på. Och det betyder inte, men det här får inte bli, det får inte liksom bli en onyanserad debatt som man säger att elbilar eller inte elbilar, utan snarare hur och vilken sort och sådana saker som man ska börja liksom tänka mer på.
Öyvind Andersson, ser du någonting som är lite bortglömt eller som har hamnat i skymundan?
Alltså jag tror att för att de ska få en avgörande roll så där finns det lite flaskhalsar som man kanske måste kika på. Förutsättningen är att folk köper de här bilarna naturligtvis, annars kan de inte spela någon roll. Och jag tror att en kanske lite förbisedd fråga är då tillgången till laddning hemma. För det är en förutsättning för att man ska köpa en elbil. Så tittar man på Norge till exempel, där man har i praktiken så är det ju billigare att köpa en elbil än att köpa en bränslebil i Norge. Men ändå så hittills har mer än hälften, eller ungefär hälften av de som köper nya bilar, de väljer ju konventionella bilar. Och det kan ju hänga ihop med räckviddsångest och sådana saker. Men jag tror att det här med laddningsmöjligheter och laddningsinfrastruktur är viktiga saker för de som köper elbilar. Sen är det viktigt att de framställs och laddas med ren el för att de ska kunna vara en viktig komponent i omställningen. En förbisedd fråga, du sa ju Björn att det här med avgasutsläppen inte är någon förbisedd fråga, men hela lagstiftningen är ju skriven på det sättet, alltså när man ska typgodkänna en bil så att man får sälja den i EU eller vilken marknad som helst, så är det ju avgasutsläppen som man tittar på. Och det är ofta den typen av siffror som man diskuterar, att det är nollutsläppsbilar som ställs mot fossilbilar. Ungefär som att elbilar är helt fossilfria och att bränslebilar alltid måste ha ett högre koldioxidutsläpp än en elbil. Och det är inte riktigt sant förstås. Så jag tycker nog att det är en fråga som kanske inte är förbisedd, men som man behöver lyfta när man diskuterar de här sakerna.
Vill du kommentera det, Björn? Det såg ut så nästan.
Nej, jag tänker att det är viktigt att hålla två perspektiv i huvudet. Det ena är, kan det bli någonting, en stor lösning på sikt som är bra i väldigt många aspekter, och hur ser vägen dit ut? Alltså, för det är det som är, det är väldigt, det kan vara ganska olika saker, och man behöver ha de där två olika perspektiven i huvudet samtidigt, tänker jag. Det kan finnas kortsiktiga problem och det kan finnas långsiktiga fundamentala problem, och de behöver man sortera ut lite.
Mm, hoppas vi hinner med båda två. Varsågod, Lisbeth.
Ja, nej, men jag håller också med lagstiftning. Det kan ju gå lite långsamt med lagstiftning och sånt. Som att transportera batteri som avfall är fortfarande inte riktigt löst. Hur man gör mellan länder och så.
Vad får det för konsekvenser?
Kan, ja, än så länge har vi inte så mycket batterier som är avfall då, från bilar. Men att det är svårt helt enkelt att transportera batterier till återvinnare som det är nu. Det är lite osäkert verkligen vad som krävs om man fortfarande. Men det går lite långsamt med lagstiftning.
När jag hör sånt här så undrar jag så här. De här problemen då som skulle kunna bli stora, beror de på att vi har för lite lagstiftning och för lite regler, eller beror på att vi har för mycket lagstiftning och det är alltid, det fastnar någonstans, för det är någon liten passus som
ett krånglar till. Ett nytt område. Lagstiftning är ingenting. Alltså, alla tekniska områden behöver institutioner runt sig, alltså olika typer av regler hur man ska göra saker och ting och så. Så det är en naturlig del av framväxten av ett nytt system, att det behövs, alltså det behöver regleras upp så att säga på olika sätt och vis. Men det är inget konstigt, utan det behövs. Men sen tycker jag man ska tänka på det också, att det här med elbilar är ju ingenting, alltså dagens andra bilar är ju också fulla med elektronik och saker som också är väldigt svårt att återvinna. Så att det kanske snarare så att saker som pekas ut som explicit miljövänliga eller etiskt bra eller så, de kan göra att man riktar uppmärksamheten på ännu mer generella frågor som, jag menar, all den elektronik vi köper, hur produceras den och var kommer den ifrån och sånt. Det frågar vi oss inte alltid. Det var som när etanolen kom som ett drivmedel, då började man fråga sig om den brasilianska sockerrörsproduktionen var hållbar eller inte. Men innan hade vi ju köpt en väldig massa socker till att baka bullar med, utan att vi hade ifrågasatt det egentligen. Så att det är också en intressant aspekt på detta, att vi tar liksom frågor som vi bör ta på allvar, på ännu mer allvar, när saker och ting så att säga, sägs vara miljöbra eller etiskt hållbara. Så, vilket är en väldigt positiv sak, tycker jag.
Ja, jag tycker att du har en bra poäng, Björn, att mogen teknik ifrågasätts inte lika mycket som en ny teknik som kommer. Och det är ju i och för sig bra att man nagelfar den nya tekniken. Det här med transportlagstiftning var ju bara att jag har sett det så himla många år. Fortfarande är det inte löst någon gång. Men jag tycker det här med metallers värde är lite förbisett, för att vi liksom... Det är inte riktigt hållbar utveckling att hela tiden ta ut ur jorden där det är lättast att få ut metall och liksom tänka att nästa generation, ja, de har ju en bättre teknik så de kan ju utvinna ur mycket sämre malmer. För det är ett sätt att vi lånar från våra barnbarn och så. Och det har man ju pratat om mycket, men inte tillräckligt, för det är en enorm... Varje gång man återvinner så är det alltid lite som blir avfall. Så att man återvinner inte till 100%. Och jag tycker metallfrågan ändå är viktig faktiskt.
Vi gör väldigt stora uttag på det här jordartsmetallkontot så att säga.
Kanske inte just jordartsmetall. Eller... Det var kanske inte det bästa exemplet. Men koppar har jag ett exempel. Det var 4% i malmerna i början av 1900-talet. Och nu är vi nere på 0,5 i snitt. Så det blir ju svårare och svårare att utvinna metaller. Och det är liksom en... De har ingen rösträtt kommande generationer. De är inte här. Och därför blir återvinning också svårt att få till om man inte har en massa lagar och så. Och det blir en massa illegala verksamheter. Och, ja, jag tycker den borde man ta upp mer, tycker jag.
Öyvind?
Jag skulle vilja kommentera det här med avgaslagstiftningen också, eller utsläppslagstiftningen. Att det är klart att vi ska ha lagstiftning, det måste man ha. Den har ju hela tiden drivit på den tekniska utvecklingen och förbättrat tekniken. Men det här att man bara tittar på utsläppen från avgasröret, det gör ju att man får väldigt svårt att jämföra bilar som inte har avgasrör med bilar som har avgasrör. Det funkade ganska bra på den tiden när alla bilar var bränslebilar. Även om inte det ger hela bilden så gav det en bra jämförelse, men det gör det inte längre. Och dessutom så blir det ju ännu mer komplicerat nu när det kommer ännu fler tekniker. Vi får bränslecellsbilar, vi får kanske elvägar. Det blir otroligt komplicerat att styra utsläppen i en negativ riktning på ett effektivt sätt när man inte har en lagstiftning som tar in helhetsbilden av...
Men det gäller ju inte bara bilar, utan det gäller precis alla produkter vi köper.
Absolut, så är det. Men vi lever ju kvar i det här avgasrörsparadigmet för...
Ja, men låt oss ta detta nu med utsläppen, för att det brukar ju beskrivas som den absolut viktigaste fördelen med elektriska bilar. Om man lyssnar på debatten så den är skyhögt överlägsen alla andra bilar, för det kommer ju inte ut några avgaser alls från bilar som helt och hållet går på el. Det där är kanske inte hela sanningen, och låt oss försöka reda ut det nu. Lisbeth, du kan börja.
Ja, jag vill som en kommentar till Eivind, det är ju att det kommer ju bli mer och mer livscykelperspektiv i lagstiftning i Europa också. Det är bara det att det är väldigt komplext metodikmässigt, så man måste bestämma väldigt tajta regler hur man gör livscykelanalys som man då gör för att få helhetsbilden och även produktion av fordonet. Så att det arbetas ju mycket med det, så det kommer ju att komma en sådan lagstiftning med helhetsperspektivet. Men som sagt, man måste ju veta att man jämför likadant alla. Mm. Och det är väldigt svårt att få till, men det kommer ju att komma på sikt.
Politiskt hör vi ett antal slagkraftiga utspel om elbilen. Den har noll utsläpp, alltså ska vi dit. Och då visar det sig att det inte är hela sanningen. Vad är det då, vilka faktorer som bestämmer totalt sett, alltså hur stora eller små utsläpp som kommer från elbilarna? Björn Sandén.
Ja, det beror ju på hur de produceras. Och det beror ju framför allt på hur energisystemen ser ut där de produceras. Så att ju mer sol och vind vi får in i alla världens energisystem och elsystem, desto mindre släpper de ut. Så det är ju en stor fördel att, och det kan man också se på livscykelanalyser som har gjorts över tid och vad man har för antaganden och så. Att det är två saker, dels hur effektiv är produktionen och dels vad använder man för energi när man producerar. Det är det viktigaste, kan vi säga. Och då är det inte bara kanske el, utan det kan också vara vilken energi man använder i metallframställning och sådana saker.
Men när det gäller själva elen som vi laddar elbilarna med, idag vet vi då som sagt
att
en stor del av elen kommer ju inte från fossilfri produktion, utan det är en hel del som så att säga är en belastning på klimatet.
Nej, det är om du köper, det kan du bestämma själv vilken el du köper. Det mesta, och nästan
nu hade jag globalt perspektiv när det resonerade.
Ja, just det. Alltså, men nästan all el, ny elproduktion är ju faktiskt förnybar, 90% förra året räknar man väl med.
Ja, vad säger Öyvind?
Ja, det här med att man kan köpa grön el, det är en ganska intressant fråga, för vissa som räknar på livscykelutsläpp från elbilar, de vill ju gärna räkna med marginalel, för att elbilarna det senaste tillskottet av konsumenter av el, och då använder de den smutsigaste elen. Och sen så finns det andra som säger att man kan ju köpa grön el och då har det ju inga utsläpp alls. Men man har ju en viss elmix på en marknad och som jag ser det så får man ju räkna med den genomsnittliga elen man har på marknaden. Och kör man en elbil i Sverige så har man ju väldigt bra elmix om man jämför med Europa till exempel. Så att här domineras ju utsläppen från en elbil av produktionsutsläppen. Så ska man köra elbilar någonstans så ska man köra de här. Tittar man nere i Europa så är det ganska... Alltså det, man sänker utsläppen jämfört med en bränslebil, men det är inte någon drastisk minskning.
Fast den intressanta frågan är ju vilket håll man driver utvecklingen. Om jag väljer att köpa vindkraftsel eller vattenkraftsel eller solkraft så driver jag utvecklingen åt det hållet. Det är ju den systemförändringen som är den intressanta här tycker jag då.
Ja, precis. Men även alltså när man tittar på detta så tiden är ju en faktor i detta och det tar tid att bygga om elproduktionen även i Europa och framförallt man tittar ut i världen där man har så oerhört mycket fossil el. Och vi har ganska bråttom. Så att det som jag menar är inte att vi inte ska elektrifiera, för jag tror att det är en grundbult i transportsystemet. Men jag tror att man måste ju samtidigt titta på andra lösningar eller kompletterande lösningar så att vi kan få ner utsläppen i hela transportsektorn.
Lisbeth Dahlöf.
Ja, jag tänker också när man utvecklar batteri, det är ett energilag i batteriet också. Så att har man mycket batterier eller energilager kan man ju ha ännu mer sol- och vindel eftersom man kan lagra mer. Och då kan man talar också mycket om att elbilen kan vara en del av systemet i ett samhälle för energilager. Det är inte det nu liksom, men det är mycket prat om det. Vehicle to grid som det kallas. Då. Det kan vara en del av samhällsarkitekturen.
När tidningar presenterar biltester så brukar de ofta titta på om bilen har riktigt lång räckvidd utan ny laddning. Allt under 40 mil brukar beskrivas som en brist för just det här fordonet. Och det är klart, helst ska man förstås slippa bekymra sig för att få motorstopp mitt på vägen. Och ingen kan väl komma liksom med en reservdunk så här och hjälpa den som har fått stopp på ett fordon, om det är elfordon antar jag. Men hur ser sambandet ut mellan hög räckvidd på en enda laddning och bilens klimatsmarthet? Hur ser det där ut, Lisbeth?
Oj. Det är ganska bra att inte överdriva storleken på batteriet och då får man ju mindre räckvidd. Men där, och det är ju kanske en nackdel, men då är det ur materialsynpunkt en bra sak. Och då kan man möjligtvis överväga och ha ett annat transportsätt om man ska långt. Man måste ju inte ta bilen överallt. Man kanske också kan hyra en annan typ av fordon. Ett annat typ av fordon.
Men om vi tittar på fordonsutvecklingen bara de senaste 2 åren här, så är de ju ofta väldigt tunga elbilarna. Och Volvo ligger, jag har sett en graf på olika bilmärken där och Volvo ligger på 1800 kilo, är inte en ovanlig vikt för elbilar. Då har de förstås plats för fler batterier och mer räckvidd. Men vad händer med det klimatvänliga då, Björn Sandén?
Det är klart. Alltså, man vill ju använda den kapacitet som man har investerat i bilen så effektivt som möjligt. Och när de flesta bara kör några få mil per gång, den allra flesta transporterna är ju väldigt korta transporter, då blir det ju ineffektivt om man designar alla bilar efter att de ska kunna köra 50 mil eller 100 mil upp till fjällen som man gör kanske en gång om året. Så att det är naturligtvis en ur miljö- och resursmässig synvinkel är det helt klart en nackdel. Och då kan man ju antingen göra mer hybridbilar eller så kan man då, som Lisbeth föreslog, hyra en annan bil när man ska göra den långa transporten då. Å andra sidan så är det ju så att, alltså vad ska det andra vara då? Då är ju problemet det att fossilt, då får det får vara ganska lite fossilt man använder för att det ska komma ner i de mängderna som man faktiskt som en elbil står för. Det är en ganska väldigt liten procentandel som man får köra på fossilt om det ska vara jämförbart. Och ska du köra biobränsle? Biobränsle är, vilket är bra tror jag att tänka på här och förstå när vi tänker på den stora framtiden och skälet till varför el är liksom bra att tänka på relativt biobränslen, det är att det är en sån exklusiv råvara, biobränslen. Det krävs i princip 100 gånger mer solenergi, det vill säga yta, att göra biobränslen, att göra el från solceller som du kan köra in i batterier. Det gör att det liksom, den potentialen är begränsad, och att liksom, det är därför vi ska använda de där biomaterialet så effektivt, eller där vi verkligen behöver det, och inte slentrianmässigt där vi bara eldar upp saker och ting. Så att det är sån exklusiv råvara. Så att man får fundera på vad är alternativen då. Men i princip, ja, för stora bilar är det jättedumt. Att ha saker och ting stående som inte används effektivt är ju resurslöseri.
Mm. Öyvind Andersson, bygger fabrikanterna för stora bilar så att en del av poängen med elbilsutvecklingen reduceras då?
Ja, de problemet för dem är att de måste kunna sälja bilarna, och kunderna köper ju inte bilarna om inte de har en tillräcklig räckvidd. Jag vet, i USA har man pratat om det också, att 50 mils räckvidd på en laddning är ett krav ungefär. Det hänger nog lite grann i samband med hur tät laddningsinfrastruktur man har och sådär, men
kunderna slår sig för bröstet när de har köpt en elbil och säger, titta vad jag har gjort en fin sak för klimatet, titta jag skaffar en elbil. Och så kräver de en elbil då som har sån räckvidd så att den faktiskt inte blev lika bra.
Nej, den blev inte lika bra, men den blev bättre. Alltså, du ska inte, alltså, även om det är sämre med en stor elbil, så är ändå en stor elbil bättre än en bensinbil. Ja. Men, vi får hålla de tanken i huvudet samtidigt.
Det driver ju fram liksom större batterier. Man tittar på hur utvecklingen har varit de senaste åren, så har ju, om man kan titta på Nissan Leaf som är en ganska vanlig modell då. Den hade 24 kWh batteri när den kom för 10 år sedan, och nu så har den 64 kWh. Så att det är en 260% ökning av batterikapaciteten i det fordonet. Så att det ökar ju naturligtvis klimatavtrycket på bilen. Och som du säger, på de flesta resorna så släpar man ju bara omkring på batteriet som dödvikt, för man använder inte hela den laddningen. Men som du säger, att i den här jämförelsen som vi har gjort ganska nyligen här, där vi tittar på mellanklassbilar med olika grader av hybridisering eller elektrifiering då, så tror jag att laddhybrider kan vara ett ganska intressant alternativ faktiskt. Och för det bygger ju på att man har man kör dem på el i första hand, och sen så fixar man range, alltså räckvidden med bränsle. Och intressant nog, när man tittar där så är klimatavtrycken över livscykeln är ganska jämförbara med batteribilen, om man jämför lika mot lika, även om det går på bensin. Kör man på svensk el så är en laddhybrid som går på bensin lite sämre, och kör man på europeisk el så är den faktiskt lite bättre. Och det beror ju lite grann på hur stor andel av körsträckan som är el förstås. Men man gör liksom slår två flugor i en smäll med de här bilarna. I och med att man använder betydligt mindre batterier som gör slut på mindre. Alltså batterimineralerna räcker till att elektrifiera en större flotta liksom. Och samtidigt så minskar man ju efterfrågan på bränsle, så att man kanske till och med kan försörja en sån flotta med biobränsle eller andra typer av hållbara bränslen på sikt på ett hållbart sätt. Så att laddhybriden har kanske fått lite oförskämt stå i skuggan av den så kallat riktiga elbilen, och kanske kan vara en ganska viktig komponent i systemet framöver.
Sen är det frågan hur mycket man kör då på el. Det är ju lite olika. Där kan man ju välja hur man gör. För det är ju ändå trots allt två drivlinor man kör omkring med. Men det är ju en övergångslösning i många fall. Och just mot räckviddsångest, om man har ett litet batteri då. Man behöver inget stort batteri.
Varför är det en övergångslösning? Varför är det ingenting som skulle kunna vara en poäng att ha permanent två olika drivlinor, och att bilarna kan köras på två olika...
Så då kör logiker. Man ju omkring med en massa i Sverige i alla fall, som har så bra el med så lite CO2, så är det ju lite onödigt att köra omkring med en extra drivlinvikt så att säga. om man då bara kör till fjällen en gång per år. Men det här är ju lite olika. Det kan ju vara liksom, på landsbygden kan det ju vara bättre. Det är lite olika.
Men då kan du ju ha så att säga mindre batterier i bilen genom att du också har en förbränningsmotor.
Men det är ju större vikt man drar omkring med då, som drar mer energi. Och, ja.
Man kan ju tänka sig, antagligen blir det väl så att det blir lite dyrare. Att du, om du måste ha två olika drivlinor och så, att det blir svårare liksom att göra det till en enkel och billig produkt på sikt då. Men det kommer säkert finnas nischer för det. Alltså det är inte så att det är inte givet att vi kommer få liksom en enhetsbil som ska finnas överallt liksom, utan allting kan hamna i lite olika nischer. Och vi kan också, det är också, tycker jag, är intressant att man ser att det kommer olika typer av elfordon nu, allt från små saker man kör på trottoarerna med till småbilar, till mellanting mellan cyklar och mopeder och whatnot. Alltså det kommer upp en hel flora av alternativa typer av fordon som eldriften möjliggör, vilket är lite spännande. Sen om jag får liksom koppla på det Öyvind sa det där, för att jag tycker det finns en bra poäng det här med att inte släppa omkring med för mycket batterier. Jag låter ju som om jag vore en elbilskramare här av rang, men det gäller att vara kritisk här också. För att, alltså, med de batterier som vi har nu och de metaller som behövs, alltså, när vi har gjort studier på hur mycket litium man skulle behöva använda, om det verkligen skulle ersätta alla världens bilar under några decennier, ja, då blir det problem när man ska ha rena elbilar. Det räcker inte att vi, även om vi har 100% återvinning, så blir det tufft att få ut så mycket. Och därför kommer man nog behöva hitta, alltså, dels behöver vi driva fram en återvinningsindustri parallellt här, och det kan behöva statliga styrmedel för att hjälpa till med det. Men sen så behöver man också tänka över andra batterikemier. Och det sker ju nu i labben att man går över, man utvecklar batterier med vanligare metaller, så då ser vi en intressant utveckling där. Men också att man funderar över hur mycket batterier man egentligen petar in i olika typer av fordon.
Öyvind?
Ja, jag skulle vilja koppla på lite grann, eller hänga på det här som du sa, Björn, om biobränslen, att det är en exklusiv råvara. För det finns, alltså, när man kikar lite grann på uppskattningarna av hur mycket biomassa man kan framställa så där på ett hållbart sätt, så de källor vi tittar på som är IPCC och EA, de påpekar ju att det finns en ganska stor potential att öka uttaget på ett hållbart sätt. Men det handlar ju som inte om det här som man ofta pratar om, att man ska hugga ner skog för att elda upp den eller göra bränslen av den, utan det är ju en resursfråga på något sätt, att har vi ett skogsbruk som, och det ska ju vara ett hållbart skogsbruk förstås, så kommer det ge upphov till biprodukter och restprodukter. Och det finns ju andra verksamheter som också ger upphov till biprodukter och restprodukter. Och då kan det ju vara smart att använda de restprodukterna till att förse de delar av fordonsflottan som inte är laddbara med bränslen. Och jag tror att det dels är det en övergångslösning på ett sätt. Alltså det är bråttom. Vi måste ju kunna förse den delen av fordonsparken som inte är laddbar med någonting som inte påverkar klimatet nu. Men på sikt så kan det här också vara någonting som finns kvar i delar av fordonsflottan, kanske på den tunga sidan. Hela energisystemet måste ju byggas om på något sätt när man har förnybar elproduktion. Vi måste hitta sätt att lagra energi. Och där kanske det inte är självklart att lagra el i ett batteri eller i vätgas och sen så föra tillbaka den energin till elsystemet och sen ladda en elbil, att det är effektivare än att kanske använda den vätgasen direkt i ett fordon eller att göra bränsle av den och driva ett fordon med det. Så att det är ganska komplexa frågor. Mm.
Jag vill gärna återvända till den, hur elen produceras. Och du talar både om hur du är nu och hur du skulle kunna vara om 10-15 år. Just nu är det förresten 10 år sedan katastrofen i Fukushima, kärnkraftverket där, som var en följd av en jordbävning och tsunami. Det ledde ju till att kärnkraften stoppades eller drogs ner i flera länder. Så att när det handlar om vattenkraft, kärnkraft, sol och vind och hela den energimixen som Sverige har, på vilket sätt påverkar det elbilens förmåga att leva upp till sina löften?
Ja, det är klart det påverkar mycket. Nu bygger vi ut framförallt vindkraft väldigt snabbt. Så att vi kan ju säga att den vindkraft vi har byggt ut under de sista 10 åren skulle räcka till att elektrifiera hela fordonsflottan. Och ja, är både lätt och tunga faktiskt. Så att det kan ju vara bra att ha det med sig. Det är inte mer än så. 30 terawattimmar vi har byggt ut i vad det gäller vindkraft de sista åren.
Men alltså, hela Sverige måste ju fungera så att säga. Vi har ju färska larm nu om brister i elnätet. Vi vet ju att det är stora utmaningar och att det faktiskt inte räcker till. Svenska kraftnät bygger ut, men det tar jättemånga år. Ofta av tillståndsskäl så kan man inte bygga en nödvändig kraftledning eller jordledning på 2, 3, 4 eller 5 år. Utan det tar 10 år, visar det sig. Och både i Stockholm och Sydsverige så finns det effektbrist ibland, kalla dagar, nu så här år. Och det tyder väl på att det här inte kan gå som en räkmacka, detta, när väldigt mycket mera av det som vi gör i Sverige ska gå på el. Och sol och vind ger ju inte alltid el när man som mest behöver den. Öyvind Andersson.
Nej, precis. Alltså, den här förnybara elproduktionen, den är ju intermittent. Man kan inte planera den, så att den kommer ju... man kan bygga...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ut kapacitet, men man kommer inte ha tillgång till el alltid, så att det innebär att man måste bygga upp energilager, och det kostar i sig då energi att lagra energi och sen liksom återföra den till elnätet. Så att vi kan inte ersätta 1 terawatt kärnkraft med 1 terawatt vindkraft, utan vi måste ha mer kapacitet i den förnybara produktionen för att liksom täcka upp det behovet som man har.
Men energilager, hur går det till? Finns det? Hur ser det ut?
Vi använder det idag, liksom att man pumpar upp vatten i magasin till exempel, och så kan man ta ut det som el från vattenkraft.
Men... Finns det annat än vattenkraften som erbjuder denna lagringsmöjlighet?
Ja, som Lisbeth sa förut, om vi får en väldigt massa elbilar så har du väldigt massa energilagring där. Sen finns ju den här överkopplingen då, det som gjort att det nu i vissa håll i världen att man har hemma batterier som sprids ganska fort. Om du har solceller på taket och batterier i källaren, då kan du ju lagra där. Och den utvecklingen har blivit möjlig på grund av elbilsutvecklingen som har gjort att de här batterierna har blivit billigare. Så det, och sen kan du lagra i vätgas, och sen kan du lagra på... Alltså Alltså, i och med den utveckling som sker vad gäller sol och vind här nu, så sker det en boom vad gäller alla former av energilagring. Men sen är det också transmission, som du sa, att man kan överföra över längre avstånd och så. Och väldigt massa utveckling av det som kallas för smarta nät, att man har flexibel användning, man har reglerade på olika sätt och vis. Och där kommer ju bli förmodligen väldigt viktigt med laddning av elbilar, att det finns en viss intelligens i de systemen så att du kan ladda när det är bättre för nätet och så. Så att inte alla laddar exakt samtidigt, för då kan det nog bli problem.
Lisbeth Dahlum.
Ja, som komplement då, så är det många projekt och vad det gäller att använda gamla batterier från elbilar och lagra energi. Till exempel så kallas second life, tills de verkligen är slut, för det är ganska kostsamt att återvinna.
Så att pensionerade bilbatterier kan leva ett slags, göra ett nytt liv, fast ja, inte i bildrift. Utan
till exempel. Ja.
Är det källan, ja, eller garderoben eller garaget som de ska kunna fungera då som ett andra liv, eller hur är det tänkt?
Ja, då kan man ju till exempel solenergi kan man ju lagra, eller så kan man kan ladda på natten om det i framtiden billigare med el på natten, kan man ju lagra för dagens användning och sådana saker. Så.
Men den nuvarande kärnkraftspolitiken i Sverige, vad innebär den för möjligheten att allt det här ska bli en totalitet som fungerar?
Den tror jag inte har så stor betydelse.
Kan vi klara det här med mindre kärnkraft än vi har idag?
Ja. Kan alltså vi fortsätta det som planera är själva för poängen med, får jag bara säga att sen, vi har alla de här övergångsproblemen, men det finns en poäng att förstå att det finns tillräckligt mycket solenergi här i världen för att ersätta alla fossila bränslen och all kärnkraft om vi vill det. Och vindkraft kan vara en väldigt stor betydande faktor också. Och i stora delar av världen är vind och sol el nu de billigaste energislagen. Så att det är bra att ha det med sig, även om det är, liksom, det är några decennier av förändring och omvandling av energisystemen och på olika sätt och vis. Så det är bra att veta att det är inte kört.
Men det finns ju en intressant aspekt på det här med lagring. Att, alltså, batterier har ju ändå, liksom, de är, om man är lite elak, så de är lite ganska dåliga på lagra energi jämfört med en del andra energibärare. Så att de tänker man väl mest att de kommer fungera för korttidslagring och kanske frekvensreglering i nätet och sådana saker. Att om man ska säsongslagra energi då från sommaren när man har mycket solenergi till vintern, så får man ha stora lager av vätgas och sådär då. Men det finns väl olika lösningar som man diskuterar. Men en sak som jag tycker är lite intressant, det är ju det här med att bilbatterier ska användas som lager, vehicle to grid. För ofta så står de inkopplade och laddas på natten, och då, det är ju då man har som minst solkraftsproduktion och vindkraftsproduktion. Så hur går den ekvationen ihop egentligen?
Bilar står väl nästan alltid still. Det är väl den faktum med bilar. De körs en timme per dag, max kanske. Så att det är väl men det, jag håller med dig. Alltså det, alltså hur man balanserar det där. Balansfrågorna över tid och rum är ju någonting som jättemånga tänker på och jobbar mycket med nu. Det sker ju enorm utveckling runt om i världen på olika sätt med olika typer av lösningar och tänk kring det. Jag skulle gärna vilja återkomma till det här med vätgas, som ju också är en annan energibärare med väldigt stor potential, eftersom du då kan använda och där du dessutom kan lagra förmodligen över längre tid, som Öyvind säger, på ekonomiskt sätt. Och det är ju intressant nu när vi ser stålindustrin kanske kommer att efterfråga enorma mängder vätgas. Vad jag förstår så funderar lastbilstillverkarna ganska mycket på vätgas av olika skäl, alltså för de långväga transporterna. Och då är det intressant att se hur el och batterilagring kontra vätgas och bränsleceller kommer fungera ihop. Och det där är ju inte helt alls på något sätt klart hur det kommer bli. Men det är en spännande mix där som man kan se. Därför att då kan du också, det blir också så naturligt att föra in vätgasen med när elen blir så billig ibland, när du har väldigt mycket sol och vind samtidigt. Då kan du ju nästan få betalt för att göra av med el. Och då blir det ju lönsamt att producera vätgas som sen kan användas till annat.
Men det låter på mig som att mycket av de här, det pågår forskning, finns olika lösningar. Man diskonterar ganska mycket saker som inte är färdiga i resonemangen idag, utan man bara utgår från att det här
finns.
Kommer vi.
Det händer ju redan överallt.
Ja, men alltså till exempel det här talet om att vi som har elbilar då, att de ska fungera som lager för energi, även för husen och så vidare. Det har inte jag sett förverkligat i någon skala i Sverige idag. Det är väl mest ett resonemang om hur det skulle kunna vara.
Därför att allt det här är ju väldigt nytt. Det accelererar just nu. Det finns ju hus, men det finns ju liksom, det finns ju verkligheten. Volvos gamla elbilsbussbatterier står i ett hus i Göteborg och lagrar el från solceller. Så att, liksom, det finns liksom. Det är ingen rocket science heller. Utan
det är inget tvivl om att det här blir verklighet ganska snart.
Nej, men exakt hur man formuleras, hur systemen liksom designas, hur arkitekturen, var den hamnar är ju inte alls givet. Men det finns massa möjligheter i alla fall.
Ja, man får inte glömma att det är fråga om att tjäna pengar, affärsmodeller. För om man ska upplåta sin bil till energilager för samhället vill man ju ha betalt för det och sådär. Så det är inte bara teknik som krävs, utan det är hur man får betalt och försäkringar och ansvarsfrågor och allt runt omkring måste också klaffa.
Några ord om vad vår publik betyder för Kvartal. Publiken betyder mer än allt det andra, av två skäl. Det är för publiken som vi arbetar varje dag att få till innehållet i Kvartal. Och det är publiken som finansierar allt det här. Det är era gåvor som står för fiolerna. Och därför kan vi fortsätta. Tack. Det är mycket som handlar ändå om batterier, elbilarna. Och Lisbeth, du har ju ägnat mycket åt batteriernas egenskaper och hur man kan utveckla framförallt litiumjonbatterierna. Vad utmärker den batteriteknik som är den vanligaste idag och vad betyder den för det som måste tala om återvinning, skrotning och miljöproblem och så vidare? Vad utmärker dagens teknik?
Ja, den vanligaste för bilar är ju väldigt har ju gått ner i pris, så att man kan använda det till bilar för vanligt folk nu då. Så det har ju gått ner ganska kraftigt i pris. De innehåller ju oftast en viss mängd kobolt, och det jobbar man ju på att minska och öka nickel. Och det är också ett led i att öka energikapaciteten i batterierna. Det är lite nya utmaningar kring dem. Om det är en olycka så finns det ju viss risk för brand, och det är på ett annat sätt än om en bensinbil börjar brinna, så gör det på en gång. Liksom. Medan en elbil kan ta någon timme innan det sätter fart. Och sen innehåller ju fluor i batteriet en del. Så att det är farliga ångor. Och så att det är brandförsvaret har ju en ny typ av brand att lära sig att hantera. Och jo, det jag sa tidigare, att metaller inte riktigt kostar vad det egentligen borde kosta, gör att det är svårt i Europa i alla fall att få till ekonomi i återvinningen. Men i och med att det kommer batteriproduktion i Europa i stor skala nu, så blir de i behov av råvaror. Så att det är ganska troligt att de kommer att behöva använda batterier. Precis som i Kina är det på det sättet att man återvinner batterier för att göra nya batterier. Mm. Och så är de olika effektiva, olika återvinningstekniker. Och det gäller ju att verkligen ta tillbaka metallerna i rätt kvalitet. Så det är många frågor.
Det här med att man minskar på kobolt i batterierna, det är också en ganska intressant fråga, för att det bygger på att det är en brist, eller man förutsätter att det kommer bli en brist på kobolt. Men samtidigt så är det ju kobolt är en av de mineralerna som det är lönsamt att återvinna i batterierna. Så att om man tar bort den, så kanske man samtidigt slår undan benen på hela återvinningssektorn.
Det finns ett intressant timingproblem, tycker jag. För att om man förutsätter då att man blir mindre kobolt och kanske mindre litium, men mindre nickel också, men om du fortfarande kör med litiumbatterier, så kommer du få problem med litium så småningom. Och det är ett extremt liten del av värdet i ett batteri, det som Öyvind säger. Då får du ännu mindre, du har inga ekonomiska incitament att återvinna nu, men du kommer få jättebehov av det om 20 år när det var jättestora volymer och du verkligen behöver ha det. Så där tror jag det behövs ett politiska initiativ för att bygga upp en sådan industri och hjälpa till att en sådan industri byggs upp parallellt här, så att man inte får att det kommer för sent, tror jag.
Det finns en annan intressant aspekt på det. Det är ju tidsfaktorn där. Att för att man ska kunna återvinna mineralerna, så måste det finnas, man måste ha producerat ganska många batterier för att man ska ha någonting att återvinna. Och om man stoppar in ett batteri i en bil, så det kommer kanske rulla runt i bilen i 15 år och innan det är liksom uttjänt. Och då så har det fortfarande kvar kanske 80% av sin kapacitet. Alltså det funkar inte så bra i en bil, för att det påverkar degraderingen, påverkar räckvidden och accelerationen och sådana saker. Men 80% av energilagringsförmågan finns kvar, och då kommer det finnas. Det kommer föras över till ett second life, som Lisbeth säger, och lagra energi i nätet. Så det dröjer många decennier då innan de här batterierna kommer tillbaka, så att man kan återvinna dem. Och problemet är, var ska man få mineralerna ifrån under tiden? Och det är rätt så oroväckande när man tittar på till exempel hur man letar efter mineraler på djuphavsbottnar. väldigt känsliga ekosystem. Det finns väldigt mycket kobolt och mangan och sådana mineraler nere i på flera tusen meters djup nere i haven. Men det är väldigt otroligt känsliga ekosystem som också lagrar mycket koldioxid och metan. Och det är ganska lätt, men vi har sett det när man har fiskat på de här djupen, att det är lätt att störa ut de här ekosystemen så att de kollapsar. Och så en risk är att man får väldigt stora läckage av växthusgaser när man, om man inte sköter det på rätt sätt, så att säga.
Du beskriver en sak som jag tror Björn var inne på tidigare, nämligen att även om det förmodligen kommer att fungera i framtiden, så väg den här omställningen, transitionen från till ett helt nytt energisystem som inte gäller bara bilar och sånt där, kan vara svår. Alltså att vägen dit kan vara knagglig och möjligen med en massa bakslag, även om vi förstår att det finns en lösning så småningom. Har du ni med om den bilden?
Ja, det håller jag med om. Men och det gäller också en annan sak som ligger i det Öyvind säger, det är att vi behöver hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså det, vi vill klara av klimatfrågan så snabbt det bara går, vilken jättestor utmaning. Och sen vill vi inte ställa till med för mycket andra problem samtidigt då. Till exempel det Lisbeth säger om att vi utarmar vissa mineralresurser, eller det Öyvind är inne på att vi, när vi gör det, försämrar vissa miljöer, till exempel i haven och så. Så därför är ju det här, den här breda kravställningen viktig. Och den här typen av diskussioner är viktig. Även om jag är så att säga optimistisk till vad som är möjligt, så tror jag att den här typen av så att säga teknikkritiska diskussioner är extremt viktiga, så att det finns en press på alla i systemet att försöka göra sitt bästa hela tiden. Men det är en positivt här är ju att till exempel bilföretagen observerar ju detta, liksom, att det är inte för inte som Volkswagen investerar i fossilfri stålproduktion, för de inser ju det att när de får bort utsläppen från bilen, så måste de få det i produktionen, och då måste de ha annat stål, för det blir den stora grejen som kommer in sen och så. Om man tar ut livscykelanalysperspektiv, så finns det ju flera saker än klimatfrågan, andra miljöproblem och så. Och jag tycker det känns som att vi i samhället håller på att lära oss de här sakerna nu, och att fler och fler tänker på dem, att när fler och fler aktörer tänker på de här sakerna, vad som kan hända längre bort någon annan gång, ja, då ökar möjligheten att vi ställer till med mindre problem.
Ja, jag tänker på att det finns ju framgångsrik forskning kring natriumbatterier som också kan komma in. Det behöver inte dröja en massa decennier, utan det kan ju vara typ 20-30 plus någon gång. Och solid state, det behöver ju inte vara litium hela evigheters evighet, utan det finns ju där bortom 2030, så finns det ju andra kemier. Man vet inte säkert vart händer barkar efter då. Och då tänker jag också att det hade ju varit bra om man designar bilarna så att man kunde byta batteri lätt.
Det här är en specialpanel från Kvartal om elbilen och i vilken mån den kommer kunna leva upp till sina löften. Öyvind Andersson, du är ju professor i förbränningsmotorer. Det kan ju låta som att du är professor i någonting som tillhör det förgångna och som absolut inte är någonting att hänga upp sig på i framtiden, utan kommer att döden dö. Men är det din inställning att förbränningsmotorn bör få en gravsten så småningom?
Alltså den kommer att minska sin, alltså den har varit den dominerande energiomvandlaren i fordon under väldigt lång period, och den börjar ju redan minska i relevans, så att säga. Och som ni säger, som jag sagt här tidigare också, så just bilflottan som är ganska lätt att elektrifiera, där är man ju liksom redan på väg ifrån förbränningsmotorn, skulle jag säga. Men sen finns det en massa utmaningar i på den tunga sidan. Vi ser på lastbilssidan så kommer också elektrifieringen ganska starkt, men det är ju framförallt upp på lastbilar som har kortare räckvidd. Alltså distributionsfordon och så vidare. Men ska man köra då lite längre sträckor med tunga laster, så får man använda energibärare som inte väger så mycket. Alltså batterier är lite för tunga för den typen av applikationer. Det finns ju olika möjliga tekniker man kan använda. Man kan tänka sig bränsleceller, och de har stor potential, men där finns problem där också. Och om man tittar på ännu tyngre applikationer som sjöfart och så vidare, så kommer det blir svårare och svårare att hitta att ersätta förbränningsmotorn ju tyngre applikationer man tittar på. Men absolut, jag tycker att det är, jag känner mig inte bunden till att liksom krama förbränningsmotorer på något sätt. Jag är ju forskare, så jag studerar det här liksom med objektiva ögon, och är det så att forskningsanslagen till mitt område minskar, så får jag syssla med något annat. Det finns massor med intressanta saker att jobba med.
Vi var inne i början på detta med tillgängligheten och möjlighet för människor som bor på olika platser, både i Sverige och andra länder, att faktiskt kunna få till den här laddningen. Och nu är det visserligen så att man tror att en väldigt stor del av laddningen kommer ske i nära bostaden eller arbetsplatsen, om man nu skulle ha en annan arbetsplats än bostaden i framtiden. Men det kommer ju behövas laddpunkter också på andra ställen, publika laddningspunkter. Där finns det en graf som visar att Sverige har väldigt lite av det man jämfört med flera andra länder i Europa. Så det är extremt mycket mer publika laddningspunkter som man kan då på olika sätt få hjälp av. Vad säger ni, hur viktig är den här utbyggnaden för att elbilstrenden ska bli lycklig? Björn Sandén.
Alltså det som är en annan sak som man kanske glömmer bort här, att vi faktiskt har ett utbyggt elnät. Vilket är en enorm fördel. För att det gör det ju möjligt, även om det kan finnas ställen där det kan vara svårt att få tillräckligt mycket kapacitet, kanske om det är väldigt mycket laddning. Men så är det fantastiskt att vi har redan ett utbyggt elnät. Vi har ju inte, och att man kan ladda hemma och sådana grejer. Jag har ju ingen bensinstation hemma. Då måste jag åka någonstans för att tanka bilen. Så på många sätt är elen mycket mer tillgänglig än vad flytande drivmedel är. Det finns också möjlighet att producera elen lokalt, vilket ju inte är möjligt. Jag har inget oljefält heller. Så det är många saker som ökar tillgängligheten. Men sen så är det naturligtvis en infrastruktur som behöver byggas ut, och det är naturligtvis helt avgörande att det görs.
Men det blir ett teoretiskt resonemang när man säger att det är väldigt tillgängligt. Och så här, för det är ju så att det är många människor som inte har möjlighet att ladda hemma, även om de skulle vilja. Så att säga, om man bor i ett hyreshus eller så. Det är som en fråga som en grundförutsättning man måste lösa. Att ska alla bilägare skaffa en elbil, så måste de kunna ladda hemma. För man kör ju inte till liksom till en snabbladdare någonstans att ladda. Det blir alldeles för dyrt att köra bilen på det sättet. Och det finns en hel rad med sån här. Liksom, det blir finlir när man sätter sig ner och börjar tänka igenom de här sakerna, att olika typer av laddbara fordon kräver olika typer av laddare. Alltså, om du har en laddhybrid, så är du kanske inte så intresserad av en snabbladdare med väldigt hög effekt, men du kanske vill ha laddning vid ett köpcentrum så du kan ladda medan du handlar. Å andra sidan så har du en elbil med ett jättestort batteri, så måste du, när du tar dig upp till fjällen eller till sommarstugan någonstans, så måste du kunna ladda på rimlig tid. Och då måste det finnas en viss täthet av laddstationer. Men i USA så har man ju sagt det, att det är egentligen tre faktorer som är avgörande för att man ska kunna sälja elbilar. Och det ena är då att det finns en laddinfrastruktur. Utan det så köper inte folk bilarna. Det måste finnas subventioner. Och sen det tredje är att man måste informera kunderna om vad man kan göra och inte kan göra med elbilar. Så det finns mycket fördomar kring att det finns mycket begränsningar med elbilar. Så jag tror det, man måste jobba mycket med att förstå hur människorna använder bilarna och vilka laddmöjligheter och så vidare som krävs.
Men vad var det för fördomar som var spridda, menar du?
Ja, att man inte kan köra med bilarna, att de inte funkar på vintern och sådana saker. Man måste man kan titta på delstater, det är likadant i Europa tror jag, alltså att på platser där det inte finns subventioner så säljer man inga elbilar. Och där det finns subventioner så brukar marknadsandelen gå upp till kanske 5%. Nu så ökar det väldigt mycket då i Sverige här då, och i Norge ligger man väldigt högt. Och det har ju att göra med subventioner också. Att det finns tydliga styrmedel. Mm. Men om alla ska ha elbilar så måste man kunna ladda dem på ett vettigt sätt.
Björn?
En sak som vi inte har pratat om så mycket, det är ju hur vi transporterar oss. Alltså, bilen uppstod ju för 120 år sedan kring sekelskiftet 1900 började komma in lite smått, och sen så förändrade det hur vår samhällsstruktur byggdes upp. Och det är ju inte säkert att bilen kommer fortsätta att vara samma sak. Alltså jag skulle säga att det är ganska troligt att bilen kommer socialt omkonstrueras och kanske blir lite annorlunda. Och att vi kanske, en ny generation kommer inte liksom ha samma kanske känslomässiga koppling till bilen som vår generation och generationen innan hade. Och det kommer också förändra hur vi transporterar oss och hur vi kombinerar olika fordon för olika ändamål. Och vem som äger bilar och så vidare. Jag kan ju se, nu mina barn har i och för sig tagit körkort, men de kör inte särskilt mycket bil. Och det finns elbilspooler och så vidare. Så att det, och hur det där kommer att växa fram och förändra hur vi väljer att liksom äga och köra olika fordon är också någonting man får ta med i beräkningen, tror jag.
Det finns en intressant aspekt på det där, att man hållbarhet och konsumtion, så att säga, att man i dagens affärsmodell är att man säljer bilar till kunder, och de bilarna kan inte hålla evighet, för att då mättar man marknaden, då får man inte sälja nya bilar. Så att hela systemet bygger på att man att bilarna har en begränsad livslängd, och det är inte bra ur hållbarhetssynpunkt då. Men i det här scenariot som du pratar om, mobility as a service, att man äger inte bilen själv, utan det kanske till och med är fordonstillverkaren som äger bilen och bara levererar en tjänst. Där finns det ju incitament för att bygga bilar som håller så länge som möjligt. Så att det öppnar ju upp för affärsmodeller som möjliggör ett mer hållbart förhållningssätt till produktutveckling och sådär.
Ja, jag noterade att när Volvo Cars vd berättade om satsningen på att det ska vara helt elektriskt år 2030, så alla elbilar kommer enbart att säljas online, berättar han också. Och apropå att säljas, ja, det kan vara nya typer av att man hyr och så vidare, man måste uppenbarligen. Jag får en känsla av att den gamla bilförsäljare med utställningslokaler och sånt där, man går omkring där på söndagarna och tittar och på sånt där, att det anses uppenbarligen att det snart hör historien till. Håller ni med om det?
Jag vet inte, just nu så köper jag bara saker online när man sitter hemma i corona.
Ja, just nu är det en konstig period.
och det kommer nog bli mer och mer saker som man kan liksom, man kommer mer och mer olika varianter av virtual reality-köpande.
Men finns det andra livsstilstrender som hänger ihop med det här också? Jag tänkte på i vilken mån vi fortsätter att urbanisera oss och bo i städer och täta orter, eller om det finns en ny gröna vågen. Hur vi bor och lever, hänger det ihop med det här? Vad säger Lisbeth?
Jag tänker det här med corona som har varit då, eller som är. Vi är många som kan jobba hemma, och det är ju kanske lite tråkigt att jobba hemma jämt, men jag tänker att det visar i alla fall på att ganska många kan minska bilåkande och bo på landet också för den delen. Så att det finns en väg framåt här, att vi kan minska bilåkandet faktiskt och vara mer effektiva, och bara att ha sånt här. Ja, vi har ju pratat på Zoom nu, och det är mycket. Man kan ju vara på möten i Bryssel utan att behöva resa. Och om man utnyttjar det så kan vi ju faktiskt ha en chans att klara miljömålen för transporter, om vi verkligen är seriösa med dem. Då, för då måste vi minska bilåkandet också. Men man kan bo på landet ändå.
Vi ska strax runda av det här, men jag vill också höra om vilken roll den politiska nivåns betydelse har för att elbilen ska bli en lycklig och positiv del av utvecklingen. Vilken roll spelar politiken, eller vad måste den göra för att det här ska gå väl? Öyvind Andersson.
Ja, alltså det första förutsättningen är ju att man bygger bort den fossilbaserade elproduktionen. Och i Sverige så har vi inte det problemet, men i världen så är det ett jättestort problem. Om man tittar på prognoser som har gjorts av internationella energiorganet, så när de tittar på ett scenario där man går all in på elektrifiering över alla sektorer och kika på hur växthusgasutsläppen utvecklar sig framåt 2040, så det blir ungefär samma utsläpp som om man bara fortsätter med de policies som vi har beslutat om idag. Så det är en sak som man inte pratar så mycket om, tycker jag, och som inte kommer att ske automatiskt, utan det krävs. Deras slutsats är att elektrifiering i sig kommer inte leda till att vi når klimatmålen, utan vi måste jobba ännu mycket hårdare på att bygga bort den fossila elproduktionen. Det byggs faktiskt fortfarande kolkraft ute i världen. I Europa kanske det är lättare att fasa ut kolkraften, för vi har ganska gamla kolkraftverk på många ställen. Men på platser som Indien så har man ju ganska nya kolkraftverk. Alltså de har ett lång livslängd kvar, så det är ganska klurigt att få till i praktiken att avveckla det.
Björn Sandén.
Det som Öyvind sa nu är jag nog lite mer optimistisk, för jag ser att vi har nått en tröskel där vad gäller priser för sol och vind respektive kol och naturgas, som gör att det där kräver inte jättemycket politiska styrmedel längre för att ta fart. Men det behöver nog skyndas på och underlättas på olika sätt. Men om vi tar bilarna mer direkt, så behövs det fortsatta stöd för att man ska komma över ett antal olika trösklar. Man behöver också hjälpa till med infrastruktur. Och sen har vi hela de här andra problemen vi har diskuterat vad gäller materialsidan och så. Så där behövs det en institutionalisering, skulle jag säga, och en kompetensuppbyggnad inom staten. Alltså i Sverige har vi till exempel en energimyndighet, men vi har ingen materialmyndighet. Vilket jag tror egentligen skulle behöva om man ska utveckla en cirkulär ekonomi, vilket är någonting väldigt komplext. Och det här med att kunna ställa krav i hela livscykeln bakåt i väldigt komplicerad lagstiftning som krävs. Så där behövs det mycket, mycket tänk och mycket uppbyggnad på olika sätt och vis, tror jag.
Lisbeth?
Ja, vad det gäller bilköp så är det alltid incitament jätteviktigt. Man svänger ju väldigt snabbt beroende på vad staten subventionerar och så. Alltså gemene man generellt. Så det är ju väldigt viktigt. Signal från staten och även reda pengar.
Om ni ska summera alla ingående faktorer och egenskaper hos elbilen och infrastrukturen och hela energisystemet som det sannolikt kommer att se ut om 20-30 år och få sätta betyg på elbilen. Lägst betyg är en hare, högst betyg är fem harar. Kvartal har ju en fälthare som symbol. Hur många harar får elbilen? Alltså hur lyckosam kommer den vara relativt löfterna och förväntningarna? Lisbeth Dahlöf.
Jo, man kan säga fyra harar, men vi måste minska i och med att vi kommer att ha kvar fossildrift väldigt länge och vi ska klara klimatmålen, då måste vi ju köra mindre också. Mm. Så det är inte den enda lösningen elbil, utan vi måste köra mindre.
Fyra harar. Björn Sandén, ditt betyg?
Det är tråkigt, för jag var också inne på fyra harar av ungefär samma skäl.
Det är inte så att det är ett spel, bara en har en viss betyg.
Man får ha fyra harar också. Jo, jag säger det. Jag tror det är en väldigt stor del av lösningen. Men med vissa bivillkor och randvillkor. Att vi, så att den får än så länge fyra harar av mig.
Öyvind Andersson?
Jag skulle vilja hålla med om det. Att det handlar om att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Och att jobba med flera tekniker samtidigt. Alla de här teknikerna som vi pratar om, de lever, existerar liksom inom sina egna hållbarhetsgränser. Det finns ingen teknik som jag ser det som har potential att på egen hand lösa klimatmålen i EU fram till 2050. Så vi måste göra flera saker samtidigt. Så om vi bara satsar på elbilar, så skulle jag säga tre harar då. Men om vi kan jobba på ett smart sätt, att vi komplementerar dem med andra lösningar och att vi har ren el i alla led, så kan jag höja betyget till en fyra. Och hade man kunnat lösa materialfrågan så hade det kanske blivit en femma, men jag tror inte att det är möjligt.
Öyvind Andersson, professor i förbränningsmotorer vid Lunds tekniska högskola, hörde ni där. Och ni hörde också Lisbeth Dahlöf, forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, batteriexpert, och Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers i Göteborg. Stort tack till er alla tre, och allra sist, vad kör ni själva för bil, Björn?
En laddhybrid kör jag. Nej, jag kör bil eller elcykel.
Men en laddhybrid är parkerad där hemma?
Ja.
Lisbeth?
Ja, det är ju samma här. Jag kör till jobbet med elcykel och så. Sen har jag en 10 år gammal dieselbil. Men vi kör ju väldigt lite med den. Men det blir ju långa sträckor och så kör vi med den såklart.
Dieselbilist alltså. Och Öyvind?
Ja.
Ja, precis. Nej, men jag tar cykel och tåg till jobbet. Men när vi kör längre sträckor så använder vi vår gamla dieselbil som är en begagnad bil som jag köpte en gång i tiden, 10 år gammal. Men det hänger lite samman med att jag har utvecklat förbränningssystemet i den här bilen själv, så att det var kul att köpa den. Men grejen är väl också att när man köper en begagnad bil, om man tittar på saker och ting ur ett livscykelperspektiv, så när bilen väl finns så kommer den ha sina livscykelutsläpp. Så att det gäller att köra så lite som möjligt med den. Men köper man en begagnad bil så kan man inte påverka de totala utsläppen så mycket. Köper man en ny bil, om jag skulle köpa en ny bil, så skulle jag köpa en elbil.
En ren elbil?
Ja, förmodligen.
Själv leasar jag en laddhybrid som har räckvidd på 50 km. Och det är väldigt sällan som jag kör över den sträckan innan den kan laddas. Det här var en specialpanel från Kvartal. Ungefär en gång i månaden publicerar vi en temabetonad expertpodd. Nästa vecka är en vanlig veckopanel tillbaka. Jag heter Staffan Dopping. Trevlig helg.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.